Hej och välkomna till Prestationspodden. Jag heter Caroline Norbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Och jag gör det här för att jag vill ta reda på hur presterar man och mår bra. Hur lever man i den här världen och mår bra helt enkelt. Som ni vet så är ju Prestationspodden ett nyhetsbrev. Om du vill ha tips från gästerna, kanske lite olika tips från mig eller information kring mina resor till Mallorca eller andra retreats, så gå in på carolinenorbeli.com och signa upp. Hoppas att det är bra med er. Det är faktiskt bra med mig. Jag känner att jag har 1000 tankar. Så det är lite svårt att koka ner vad jag ska säga just nu. Jag har alltid, på tisdagar har jag som mest kunder. Och jag spelar in det här på onsdagar. Så jag är ofta lite trött. Och då, när jag är trött, då spretar mina tankar som mest. Men jag vill i alla fall börja med att säga att jag är så tacksam för all feedback jag får från er. Och fortsätt skicka. Jag går verkligen igång på det. Alla era fina meddelanden. Det för mig framåt. Jag behöver det som uppmuntran för att jag ska kunna fortsätta göra podden. Och ni skriver så otroligt gulligt. Och det som går rakt in i hjärtat på mig och som speglar vårt samtid så otroligt mycket är att ni tackar mig för att jag är mig själv och så genuin. Och det gör ju mig jätteglad. Jag vill ju helst lyckas med att vara mig själv, även om det är mycket såklart som jag håller bort ifrån podden som jag inte tar med, för att man inte kan ta med hela sitt familjeliv. I alla fall jag tycker inte det. Respekt mot dem. Så det är mycket som inte stöts och blöts. Men så försöker jag vara mig själv så mycket jag bara kan. Och att ni då skriver och uppskattar det, det hjälper mig otroligt mycket framöver. Men jag ser också att det är en sån otroligt konstig spegling. Eller vad är det med vår värld att folk inte är sig själva? Att det är så många influencers och kändisar som ska typ bana vägen. Eller vad man ska säga. Eller ska de det? Nej, men det är väl de som syns och hörs. Som då inte är sig själva. Eller bara helt att vi överhuvudtaget har svårt som människor att vara oss själva. Ja, det har jag ju sagt tidigare. Det tror jag är extremt skadligt när man pratar om speciellt psykisk ohälsa och sen inte är sig själv samtidigt. Det blir ju jättekonstiga signaler. Det är därför jag jobbar hårt på det. Var även Pers idé att vi skulle vara genuina och äkta och vare sig det blir bra eller inte, att det bara för var så. Det är ju beklämmande att vi har en sån här värld där vi inte riktigt vågar vara oss själva då. Och på något sätt ska jag säga att det är ju ganska tryggt att vara sig själv när man sitter bakom. Jag är nog alltid mig själv. Eller inte alltid. Men jag är nog ofta mig själv. Men när jag sitter bakom, det är ju ingen som ser mig när jag pratar. Och jag tänker också alltid att jag inte känner dem som jag pratar till. För om ni vet, om det skulle vara någon man kände från sin barndom eller så, kan det ju ofta bli lite svårare hur man ska förhålla sig till det. Men det jobbar jag starkt på och jag har mer att ge där i mina intervjuer, speciellt kanske när det är någon väldigt känd person eller när det är någon man, kan det ju ofta vara svårt. Det pratar jag med mina kunder ofta om. Varför ställer vi om oss? Alltså vi har typ lärt oss att ställa om oss i vårt förhållande till män. Eller alla har väl inte det. Men att vi är svårare att... Eller vi. Ja, men ska jag säga jag kanske? Men ibland kan det vara svårare. Och det är någonting jag jobbar på. För att man på något sätt tar en plats som... eller är det att man inte pratar samma språk kanske? Ja, men det är flera olika. Men att våga stå i sig själv. Det pratar jag ju väldigt mycket om. Att våga vad du än är. Hur obekvämt det är. Att våga stå i sig själv. I att vara sig själv. Där jag kan tycka att det är supersvårt. Det är på såna här ytliga ställen. Där alla ser perfekta ut och har en uttänkt stil och... Så då känner jag mig lite som en uteliggare. Jag vet inte hur de känner sig. Men att jag känner mig... Oj, att jag kan ha glömt borsta håret ungefär. Och där står de. De har helt perfekta outfits. Då kan jag också tappa mig själv lite grann. Eller i alla fall inte på plats. Men efteråt känna mig ur fas. Men det här jobbar jag på hela tiden. Jag jobbar på att aldrig lämna mig själv. Och det kan vara supersvårt i vissa relationer. Det kan vara nära relationer. Där vi inte vågar vara oss själva. För att det har varit så när vi var små. Att det visade sig att det var inte gynnsamt att vara sig själv. Och i de relationerna är det ännu viktigare att våga vara sig själv. Att gå emot de känslorna. Ja, nu svävade jag ut här lite angående det här. Men alltså, det är så viktigt. Det är så mycket stress som ni slipper om ni vågar vara er själva. Det är det här. Jag kan inte riktigt förstå hur folk orkar. Inte nog med att man ska göra alla de här 1000 sakerna och vara mamma eller bli mamma eller ja, pappa eller vad det nu är. Men också ha en mask. Alltså det är för mycket. Min coaching är ju i full gång och den är fortfarande öppen. Och jag har funderat över... Vad är det för kunder som kommer till mig? Ja, det är först och främst, de är helt fantastiska allihopa. Men de lider ofta av höga prestationskrav, hög stress, perfektion. Kanske förlorat kontakten med sig själv för att de har just det försökt vara perfekta. Gå utanför sig själva, presterat även när det varit för mycket. Och jag tycker att det är så roligt att hjälpa och coacha den personlighetstypen. Så känner du igen dig i det här och känner att du skulle behöva skapa förändring? Så är du varmt välkommen att höra av dig till carolinorbeli.com och lämna en intresseanmälan. Och första mötet med mig är gratis där jag berättar hur jag jobbar. Sen finns det fortfarande platser till mitt yoga-retreat. Om ni vill veta mer om det kan ni gå in på mitt Instagram, Carolinorbeli coaching, och titta på några av mina senaste poster. Det är 24-28 maj och det börjar faktiskt fyllas på nu, så det är nog bäst att ni anmäler er, och det blir billigare flygbiljetter också. Till det här avsnittet har jag intervjuat en kvinna som verkligen är cool. Maria Ergyl. Hon driver Vägra väggen. Och hon har varit i podden förut. Hon gör ett fantastiskt jobb med att sprida kunskap. Maria har jobbat inom HR-världen. Och där har hon ju mycket eller där kan hon påverka mycket snarare. Maria har även skrivit en bok som heter Vägra väggen. Och är ni intresserade av att vara med i en utlottning gällande den boken? Det är två böcker som lottas ut. Och Maria kommer berätta om den här podden i intervjun. Och är du intresserad av att få den så ska gå in och prenumerera på mitt nyhetsbrev carolinnorbeli.com och sen skriv ett mejl till mig om varför du ska ha boken. Så kommer Maria skicka den boken till er. Och jag är så tacksam för det hon gör och lyssna till Maria Ergyl.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hej och välkommen till prestationspodden, Maria.
Hej Caroline, tack så mycket för att jag får vara här idag. Det ska bli jättekul att se dig igen.
Ja, och du är en av bara några få som har fått komma tillbaka till podden. Det är väl härligt.
Ja. Ja, jag minns faktiskt första gången jag träffade dig. Och det var liksom i början av min resa. Och så nu sitter vi här, det måste vara 3 år senare, kan det vara det?
Ja. Mm. Ja, det kan vara 4 också.
Kanske 4 till och med.
Ja. Men berätta för lyssnarna som inte har lyssnat så länge och har missat dig. Vem är du?
Ja, jag heter Maria Ergyl. Född och uppvuxen i Västerås där jag fortfarande bor idag. Till mitt yrke så jobbar jag som HR-chef och har gjort det i snart 14 år. För ungefär 5 år sedan så drabbades jag av utmattningssyndrom, vilket fick mig att reflektera och se över hur jag har levt mitt liv och hur jag vill leva mitt liv framöver. Och det resulterade lite grann i att jag kände att jag hade ganska mycket att ge andra människor som är i en situation av stress, men framförallt vad jag kan göra för att hjälpa folk att inte hamna i stress. Så det blev födseln av Vägra väggen, som är en organisation där jag belyser stress ur flera olika vinklar. Och här för ett år sedan, du säger jag har svårt med matten, här i april så debuterade jag som författare med min första bok som heter Vägra väggen. Facit till hållbara medarbetare.
Och du vann pris för den nyss.
Ja, den blev också årets HR-bok, vilket är helt... jag kan fortfarande inte förstå det, att den liksom tog sig emot så pass bra. Men jag vet inte vad du tänker, men jag tänker att då är det verkligen ett bevis på att det här ämnet har blivit ännu mer viktigt nu under pandemin. Då stress och psykisk hälsa, ohälsa framförallt, ökat egentligen.
Verkligen. Men berätta, för jag tror inte heller att lyssnarna, eller jag vet inte. Det är bra att ni som har lyssnat i 4 år, ni får en guldstjärna. Men ni som inte vet, du har ju själv haft en resa inom stress. Hur var det? Nu var det ett tag sedan. Jag förstår att det kan kännas länge sedan.
Men... Ja, det var ett tag sedan nu. Det är nästan, det är 5 år sedan. Men det är såklart att man minns det. Det är ingenting man, det har ju format mig den jag är idag och hur jag liksom lever idag. Men det var ju egentligen så att jag var en av säkert många där ute som lyssnar. Som kände att jag kommer aldrig bli utmattad. Jag har stenkoll och jag har hög energi och jag älskar mitt jobb och mitt liv. Och liksom. Där och då kände jag att utmattning var någonting annat än vad jag vet att det är idag. Så att när jag drabbades så kom symptomen väldigt smygande under flera år. Och jag ignorerade det, liksom tryckte undan det. Vilket vi har lärt oss idag, att när vi trycker undan känslor så växer de sig starkare. Och när jag föll in i utmattningen så föll jag ner i ett svart hål, skulle jag säga. För jag såg liksom aldrig någon vägg komma. Jag kände liksom ingenting, utan när jag föll så föll jag djupt på en gång. Och så tror jag det är för många. Det är därför sådana som dig själv och mig försöker lyfta den här vikten av att lära känna sina signaler för att kunna sätta foten på bromsen i tid. Så att det blev en resa för mig. Jag skulle säga att det tog mig kanske 1 år tills jag hittade liksom hur jag skulle vara och tänka framför allt för att kunna komma vidare från stressen.
Gick det ut över sömnen också?
Ja, det var väldigt mycket så att det gick ut över sömnen, för jag blev extremt speedad. Jag är lite speedad som person naturligt.
När jag blev stressad, jag också.
När jag blev stressad blev jag inte låg, jag blev överenergisk. Då tänkte folk bara, herregud vad mycket energi hon har. Det var ingen som liksom förstod att det också kunde vara stress. Så att sömnen var rubbad länge. Det tog lång tid innan jag fick koll på sömnen.
Det är så läskigt. Hur kan du ha det idag då, tänker jag? Alltså, för jag kan själv leva i sviterna av att om man får lite för mycket så går man upp i varv, precis som du säger. Så min kropp vill inte landa när jag går och lägger mig, eller så. Så jag måste verkligen hela tiden tänka på, har jag för mycket, har jag för lite? Eller inte för lite, inga problem för mig, men har jag för mycket? Är det lite så för dig också då?
Ja, det viktigaste för mig är att jag har väldigt mycket, alla mina känslor utanpå kroppen, och jag har väldigt mycket temperament, kan man säga. Och folk tror att temperament handlar om att man blir arg fort, utan för mig handlar temperament om att jag känner mycket. Jag blir passionerad för saker, så att jag försöker liksom inte titta på saker som jag vet kommer trigga mig, som är så här frågor som jag brinner för, och liksom, varför gör de så här mot barn i Indien, eller du vet, den typen av saker. Så jag försöker inte utsätta mig för den typen av stimuli innan jag ska lägga mig, och sen försöker jag lägga mig kanske innan jag börjar bli supertrött. Det har jag sett har blivit min taktik lite grann. Om jag är för trött när jag går och lägger mig, då har jag svårare att sova än om jag börjar lite när jag fortfarande är lite pigg. Så jag brukar lägga mig strax innan 10, vilket jag är inte trött strax innan 10. Jag vill lägga mig 12 gärna, men det går inte.
Bra knep. Men hur kom det sig att du startade Vägra väggen? Vad var det som fick dig till det?
Nej, som jag nämnde inledningsvis så jobbar jag som HR och har gjort det i många, många år. Och någonstans där så såg jag det lite som mitt jobb, att jag ska se till så att folk inte går in i väggen, så att vi kan säkerställa en bra arbetsmiljö. Och jag kände att jag hade tekniker för att hjälpa andra, men uppenbarligen inte mig själv då. Och så brukar det alltid vara, skomakarens barn. Och jag kände att jag hade väldigt mycket att dela med mig av. Både det jag har tagit med mig själv, men också liksom kunskap jag har. Och det var egentligen det som ledde till att jag startade Vägra väggen, kombination med att jag gillar att skriva. Så att det började inte med någon jättetanke att jag ska bli någon form av influencer i sociala medier, utan mer att jag behöver ha någonstans att skriva av mig. Och då valde jag en plattform. Så min första ambition var ju också då att jag kanske kan bidra till forskningen. Och det första året, jag tror jag berättade för dig när vi träffades först, att jag träffade massa företag och frågade om de ville donera pengar som jag i sin tur sen skulle donera till Hjärnfonden till exempel, eller Suicide Zero som jobbar med den här typen av frågor. Men det var inget stort intresse från...
Nej.
Så att jag kände, nej men det ska jag inte göra, det är inte där jag kan göra skillnad då. Så att,
Ja. Nej, jag förstår. De har sina vinstintressen. Ja, det är inte så lätt att få med dem på tåget.
Nej, de ville mer hyra mig som HR. Kom in här så kan du föreläsa för oss eller vara med som HR-konsult inom det ena eller det tredje. Det var mest det de här samtalen resulterade i.
Mm.
Och det var nog inte riktigt det som var min ambition. Så att man får ju ändra längs vägen och se vart är jag kan göra störst skillnad. Och det verkar ju vara... nå ut med budskap som folk kan känna igen sig i och lära sig ifrån.
Mm. Verkligen. Trodde du att du skulle bli så stort, Vägreväggen?
Nej, jag trodde inte det. Jag trodde också inte, om jag ska vara helt ärlig här, att jag skulle kunna upprätthålla mitt eget intresse för området så länge. Jag är en person som blir... uttråkad ganska fort. Jag behöver ha nya saker att göra. Jag trodde faktiskt inte själv att jag kunde hålla mig intresserad av ämnet så länge. Än mindre att folk skulle vara intresserade av det jag har att skriva eller säga. Så att det är faktiskt en positiv överraskning att folk gillar det jag gör, men det är samtidigt tråkigt att se att så många är drabbade, om du förstår vad jag menar.
Ja, men verkligen. Verkligen. Vad är liksom ditt huvudspår med Vägreväggen nu?
Det var en bra fråga. Mitt huvudspår är ju egentligen att jag vill att jag jobbar med att det jag gör mest just nu är att vara ute på företag och utbilda chefer och HR i hur man kan arbeta förebyggande utifrån egentligen det jag har skrivit i min bok. Det är väl det jag gör mest. Och sen så har jag halkat in på det här att jag tror väldigt mycket på utbildning. Att jag håller på och skapar digitala utbildningar som folk kommer kunna ta del av för att lära sig sätta foten på bromsen själv. Lära känna stressen, hantera negativa tankar, det här med självmedkänsla och alla de delarna. Så jag kanske har övergått till att bli någon form av utbildare skulle jag säga. Att det är mitt huvudspår just nu.
Gud vad roligt. Och när jag träffade dig så jobbade du ju även som HR-chef. Liksom. Men nu lämnar du det en stund och så ska du testa det här på heltid vad jag förstår. Eller?
Ja, exakt. Jag har det här halvåret, nu när boken har kommit ut och det är mycket föreläsningar. Även om det är pandemi så verkar folk ha kunnat anpassa sig efter digitala föreläsningar och utbildningar. Så har jag faktiskt lämnat HR de här 6 månaderna för att göra det här på heltid. Sen får vi se vad som händer efter årsskiftet.
Nu har ju du precis liksom ganska på samma sätt som jag grottat in dig inom ämnet och så. Och vad är det du ser? Varför bränner vi ut oss på löpande band här i Sverige?
Ja, jag tror att det är många olika faktorer som bidrar till det. Men vi lever ju också just nu i ett samhälle som... vi lever i ett prestationssamhälle skulle jag säga. Att vi lever i en miljö där prestationer är det viktiga. Så till den nivån att väldigt, väldigt många människor också identifierar sig med vad de presterar. Och om man lever i ett... jag brukar säga att det är svårt att vara frisk i ett samhälle som är lite sjukt. Och det tror jag är en stor anledning. Och sen så tror jag också att det är mycket det här med att vi känner inte efter. Vi bara öser på. Man känner ju liksom, ja, men nu är jag lite trött. Men ja, det här klarar jag också av. Att vi någonstans minimerar riskerna med vårt eget beteende. Och liksom går all in i situationer. Och det tror jag leder till att man någonstans... det som jag brukar säga när man har... om man har idrottat så vet säkert många, ibland kan man vricka foten lite lätt eller armen lite lätt. Man känner ingenting för att blodet pumpar, man är varm. Men dagen efter eller bara en halvtimme efter så känner man, gud, jag har jätteont i foten. För att den typen av smäll kommer direkt. Men det här med stress är någonting man kan bygga på i många, många år. Och det kan gå veckor när man känner sig pigg. Vilket gör att man bara fortsätter ända tills det är för sent. Det tror jag är huvudanledningen. Och jag tänker också liksom att stress, i och med att det är så många som drabbas, så kan vi ju då alla konstatera att det är ett samhällsproblem. Den utmaning som behöver lösas på en lite högre nivå. Men jag är också av den åsikten att om jag är på en arbetsplats, jag själv, vad kan jag göra för mig själv? Så att man inte någonstans, att man går lite från att vara victim till creator. Att även om samhället är skit, till exempel, om vi använder så grova begrepp, vad kan jag göra för att hjälpa mig själv? Och det är där jag ser att jag försöker utbilda på vägra väggen. För jag menar, det vet du ju själv, Caroline, i en ideal värld så skulle det vara alla chefers kall att arbeta förebyggande med stress och god arbetsmiljö. Det skulle vara alla arbetsgivares kall att göra detsamma. Men ibland är det inte så. Ska jag då sitta där och vänta på att min chef ska skapa mig en bra arbetsmiljö? Vad kan jag göra för mig själv? Vad är en sak? Vad kan jag göra 1% bättre varje dag för mig själv? Så tänker jag. Så att jag någonstans tar över kontrollen till mig själv. Även om saker händer utanför en.
Precis. Det pratar jag också en hel del om med mina kunder faktiskt. Just det där att man kan skapa sina förutsättningar själv genom, som du vet, och gränssättning och annat som man kanske inte hade innan, när man bara gled med och var en ja-sägare och ville bara se till att alla hade bra. Liksom, kan man vända på det och skapa ett forum där man själv kan prestera? Ja, men det är ju så. Det är ju så. Det är vi som också är uppfostrade på ett visst sätt. Att behaga andra, att finnas till. Det finns ju generationer som kommer med en lite tuffare inställning och har en annan. Och det är ju väldigt spännande, tycker jag.
Ja, man brukar ju säga att när vi växer upp, när vi är små, favoritordet är nej. Vårt favoritord är nej. Mm. Nej, jag vill inte. Nej, jag vill inte. Och nu när vi har blivit vuxna så har nej kopplas till att man inte ställer upp för andra, man är självisk, man tänker bara på sig själv, man är ingen bra medarbetare eller teammedlem. Så har nej här plötsligt blivit bland det värsta vi kan säga. Om man bara liksom tunar in till sitt treåriga jag och tänker på, det brukar jag göra väldigt, väldigt ofta. För att det är bara en sån enkel sak som att ta hand om sig själv är idag själviskt. Men om vi vänder på det, är det inte själviskt av andra att förvänta sig att jag ska ge avkall på mig själv för att finnas där för dig? Vi har någonstans vänt på alla de här hälsosamma vanorna till att skambelägga dem någonstans. Och då blir det ju så att det blir upp till att jag måste vara liksom verkligen våga stå upp för mig själv för att klara mig i dagens samhälle. Men om alla tänker lite på, accepterar jag andras gränser? Om man börjar där, kanske inte alltid då, om man verkligen är ärlig. Hur ska jag då förvänta mig att andra ska? Så att det blir liksom omöjligt någonstans om alla har den här förväntan på varandra. Att vi någonstans sätter krokben för varandra. För alla vill ju samma saker, må bra.
Men tycker inte du att föregående generation, de har inte uppmuntrat till att man ska, alltså anklaga inte dem, utan de har ju haft sin resa. Men de, många av dem är ju lite så här, nej men nu ska du ju gå till ditt jobb. Hoppas att du, hoppas du inte är förkyld imorgon, för då, vad händer då? Alltså man har ju fått höra sådana saker. Och gå du och spela tennis, det gör inget, att du har bara lite feber. Ja, men den här, de ville finnas till, för dem med auktoritet och att vara duktig, någonting annat än för vad det är för oss, även om vi lever kvar med deras tankar lite grann.
Ja, jag håller med dig helt och hållet. Att om vi tänker våra föräldrar och den generationen, de var lite så att man ska vara tacksam för att man har ett jobb. Och det är inte att dagens generation är otacksamma för att ha ett jobb. Men idag ligger fokus mycket mer på vad vill jag göra av mitt liv? Vem är mitt autentiska jag? Att man reflekterar mycket mer än att gå till jobbet, komma hem och liksom skapa försörjning för sin familj. Det kanske inte är huvudfokuset för alla. Och förr i tiden, eller på den tiden, fanns heller inte den här stora bubblan där alla lever på internet. Nej. Den bubblan fanns inte, och den tror jag är väldigt... Jag menar, förut, när jag växte upp så jämförde jag mig med... Eller alla jämför ju sig. Men när jag var liten så jämförde jag mig med mina kompisar, Josefin och så vidare. Men idag så kan jag ju någonstans... Om jag läser på tillräckligt mycket så kan jag nästan vara en del av en Hollywood-kändis vardag. För att jag kan se exakt vad den personen gör och klär sig och hur... Och jag tror att för barn så är det här svårt. Man har svårt att urskilja liksom, vad är verklighet och vad är liksom inte verklighet. Det tror jag skapar jättestor stress. Om man tänker när vi gick... Det man lär sig i skolan, det är multiplikation, vi lär oss vilka huvudstäder som finns, och det är fantastiskt. Men vi lär oss inte liksom hur vi ska sätta gränser, vad är stress, hur tar vi hand om oss själva. Du vet, de här sakerna som har kommit att bli den stora delen av vårt samhälle och välmående, de finns inte med. Så vi hänger liksom inte med i utbildningsutvecklingen utifrån hur samhället utvecklas. Vi är kvar i den gamla utbildningsläran, men samhället ser inte ut som det gjorde förut. Jag menar, ta bara den här gängkriminaliteten. Jag menar, på min tid, jag är 38 år. Jag kan inte minnas att för något i världen att jag någonsin var rädd när jag gick hemifrån. Men idag är jag lite så här, okej, det där är tre killar nu som kommer upp här. Jag kanske ska ta den här vägen. Jag tror sånt påverkar också det här med stress och allt sånt här.
Ja, att vi inte är fria på samma sätt. Vi kan inte låta våra barn vara fria heller på samma sätt. Och det är ju det tynger ju en som förälder, att det inte är lika naturligt att tänka så här, men du får cykla till tennisen. Jag kom tillbaka sen. Alltså, att man kan hitta en oro i det liksom också. Men det där du säger också med jämförelse, och det är ju så att man hade kanske två snygga tjejer i skolan.
Eller så, jag förstår, de populära tjejerna i skolan.
Ja, men precis. Och det kunde man ju acceptera att den skillnaden, eller vad man skulle säga. Att vi har så många mer nu. Men jag undrar lite om den yngre generationen ändå kan ta det bättre än vi som har sett någonting annat. Vi som har levt utan det där. Jag vet inte.
Jag skulle faktiskt tro att det liksom... Om man tänker de som är den stora gruppen stressade personer i statistiken, de är någonstans mellan 25 och 40 kvinnor. Och det är ju de som kanske har den här, har sett någonting annat, som du säger. Och man jämför liksom, hur ser hemmen ut, hur tar man hand om barnen, vilka aktiviteter gör man med barnen, man ska prestera på jobbet, det är det tredje med det fjärde. Så jag tror att den gruppen, som du säger, som har varit med i båda världar, om man ska kalla det för olika världar. Vi växte upp utan internet, men nu lever vi med internet. De som kommer nu, dina barn till exempel, de vet ingenting annat än internet. De kommer ju snart inte veta hur sedlar ser ut, för de växer upp i en digital värld. Absolut, jag tror att det är vi som har varit båda som har det jobbigast.
Det är jobbigt, ja.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify.
Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Du som är en högpresterande person själv, hur arbetar du med dina prestationskrav? Har du några bra tips?
Ja, jag brukar säga prioritera som en president, höll jag på att säga. Nej, men det finns en modell som jag har med i min bok, men som jag också rekommenderar till alla som jag träffar. Det är att liksom, det finns alltid mer att göra än vad det finns tid att göra det på. Och om man varje dag vaknar och har det så tror jag att det snarare handlar om prioriteringar än att vi har så fruktansvärt mycket att göra. För allting vi har att göra är inte viktigt och brådskande här just nu. Så det som är viktigt har varit för mig, det är att lära mig se vad är viktigt och brådskande idag. Jag gör en prioritering varje dag. Och då, om jag ska ta det verkligen strukturerat nu då vaknar jag. Och liksom det första jag gör är att jag skriver rakt upp och ner i en lista. Vad är det jag tycker att jag ska göra under dagen? Vad är min to-do-lista? Och sen så går jag ur mig själv lite. Och sen tänker jag, ja, men om det här vore Josefin, en av mina bästa vänner, skulle jag tycka att det är rimligt att Josefin ska göra allt det här? Nej, definitivt inte. Och det tar lång tid tills man kommer in i att kunna prata med sig själv som två olika personer. Okej, vad tycker du att vi ska ta bort rakt upp och ner? Ja, men de här grejerna, så deletar jag något. Och då har jag kvar en liksom lista. Okej, den här listan, vad ska jag göra av den? Då stoppar jag in den i den här. Det finns en man som heter Stephen Covey, modell för effektivitet. Han har 4 boxar som är liksom viktigt, brådskande, viktigt, inte brådskande, brådskande, inte viktigt, inte brådskande liksom, och delar in dem. Och det som hamnar i den rutan, viktigt, brådskande, det gäller inte bara jobbet, alltså hela livet. De sakerna gör jag idag. Det som är viktigt men inte brådskande, de planerar jag för. När ska jag göra dem? Vissa saker som varken är viktiga eller brådskande, de bara struntar jag i. Och tänker, varför har jag skrivit upp dem här? Och då vet jag att när jag då presterar så har jag utvärderat att det är de sakerna som också kommer göra störst skillnad den dagen. Eller den stunden, den tiden. Då vet jag att jag liksom, jag är i fas. Och skulle det vara så att man är en person som känner att man aldrig är good enough på jobbet, fråga din chef, sätt dig ner med din chef och fråga, när har jag gjort en fullgod prestation? Du kommer kunna få ett svar. Ja, men om chefen kan göra sitt jobb, det här och det här och det här är vad jag förväntar mig av dig. Då måste man någonstans också prata med sig själv. Okej, han tycker att jag ska X, Y, Z. När jag har gjort det, då har jag mött förväntningarna. Om jag fortfarande då inte tycker att jag är good enough, ja, men då vet man att du behöver ha andra saker du behöver jobba med. Så att det är lite så här jag tänker.
Ja, det är jättebra. Jag använder mig också av det, men jag, på ett annat sätt. Jag skriver av mig så där, men sen så lyfter jag ut de 5 viktigaste och så ser jag till att få dem gjort. Och sen får det andra kanske vara. Och jag dessutom är inte lika hård mot mig själv att jag måste svara på allt, alltså idag. Utan förut så kunde jag ju svara, alltså att man hade den känslan, man skulle svara som en pingismatch lite grann på
mejlen. Maskin direkt liksom, innan du fått sms, nu kommer svaret liksom.
Bara, nu har jag fått anmälningar till mitt yoga-retreat, jag måste svara idag. Alltså så, alltså, den känslan har jag lagt till att nej, det kan ta en vecka. Och de som vill med, de kommer ju komma med. Men att man går ofta mer den här känslan när man lever i stress att allt måste göras nu. Vad händer annars?
Precis, och det är liksom, och det där är någonting du säkert har lärt dig, att sätta de här gränserna mot dig själv och andra, att jag svarar inte på en gång. Och det när man är uppe i stressen och inte har kommit igång med gränssättning, så tror man att om jag inte svarar på en gång så kommer de tro att jag inte hinner med mitt jobb, att jag inte klarar av, att jag är en dålig vän, vet, då är man ju mer där. Så att, det är jättebra att du berättar, då får folk hopp om att du ser, man kan vara där liksom.
Ja, men precis, och ja, jag uppmuntrar mina, alltså det blir också ett osunt liv. Vi lär varandra att det ska gå så där fort. Så man kan, jag tycker det är skönt. Du och jag har ju haft lite svårt att få ihop den här till exempel. Jag ser inte det som någonting dumt. Alltså jag ser det som någonting lite, ja vadå, vi är människor. Jag är medveten om att du har jättemycket på din agenda och jag har mycket på min. Alltså att... att det är ett sunt beteende i en ganska jobbig värld, eller vad man ska säga.
Ja, jag håller med. Helt och hållet. Att, om, jag vet inte hur du är, men jag har nästan inga relationer som jag inte har gränser i idag. Där det finns någon form av gräns som jag liksom känner att... ja, men, förut kunde det vara en jättestor grej för mig att säga... nej, men, jag behövde hitta en anledning till varför jag inte ville ses. Om det var så att jag ändå var ledig. Idag är det mer att nej, men idag vill jag inte ses. Jag ska titta på Netflix till exempel. Eller jag ska bara vara hemma. Jag ger inte ens en anledning alltid. Och det funkar ju jättebra.
Ja, verkligen.
Men innan så tänkte jag, my god, vad ska jag hitta på att jag ska göra så att jag inte kan ses idag?
Ja, precis. Man har en lista av så här. Men du vet, det är ju så lätt när man har barn. Men jag gör som du. Jag säger ju sanningen. Jag lever ju lite som jag lär. Men förut, eller liksom, annars är det ju super att ha barn. För de kan ju alltid vara sjuka eller någonting annat. Så.
Ja, men precis. Men man lär sig. Man kommer dit till slut att man... att nej, det räcker med nej. Jag kan inte nej, jag vill inte...
Och den energin man får av att säga det nejet och att vara ärlig och autentisk med sig själv, den ger ju också, inte bara att du stannade hemma den dagen, utan att man har stått upp för sig själv.
Det är liksom, precis som du säger, man har stått upp för sig själv. För att annars är vi duktiga på att sabotera för oss själv. Säger ja när vi vill säga nej. Ändrar vi våra åsikter för att andra ska inte bli obekväma. Så att det är en del av att läka och ta sig till en bättre plats. Så att, absolut.
Vad ser du är de största problemen på, alltså, företagen som du då besöker? Alltså... jag ser ju alltid andra sidan. Människor som kommer därifrån. Det kan vara chefer, det kan vara medarbetare, det kan vara alla möjliga roller. Men jag vet ju inte riktigt strukturerna. Varför är det så att människor bränner ut sig?
Ja, jag tror att det beror på flera olika anledningar. Men en stor grej är, och varför egentligen jag skrev den här boken, det är att jag tror att man inte vet hur man ska göra. Man vet att man har... en utmaning med stress, att arbetsbelastningen är för hög, men man vet inte alla gånger, vad kan jag göra då? Hur vet jag att en person visar tecken på stress? Och när den gör det, vad kan jag göra? Vad borde jag inte göra? Så att jag tror att det saknas kompetens. Sen så saknas det också förutsättningar. Om vi säger att till exempel jag utbildar chefer i hur man ska jobba med de här frågorna förebyggande. Jag brukar också utbilda dem i hur de ska göra om olyckan väl är framme för att säkra en stabil återgång. Men om vi säger att vi utbildar 40 chefer på ett medelstort företag i Sverige, om de då inte ges förutsättningar för att kunna jobba med de här frågorna, så spelar det egentligen ingen roll vad de kan. Om de själva är liksom som osten i cheeseburgern, hoptryckt, press uppifrån, tryck nerifrån. Så att det är flera olika saker liksom. Kompetens hos de som ska ha den, ger dem förutsättningar att kunna göra det de ska, och på inget sätt ta bort medarbetaransvaret, för att det är arbetsgivare och arbetstagare som tillsammans ska säkra en god arbetsmiljö. Och liksom någonstans så väver jag ofta in, och det finns ett stort intresse för företag att hyra in med, eller vad man ska kalla det för, att föreläsa kring det här med självledarskap med fokus på den här typen av frågor. Mm. Och jag tror att jag var inne på det tidigare. Har man otydliga mål, som är ett otroligt, otroligt stort problem. Jag brukar säga att otydlighet är nästan arbetsplatsens gift. Jag menar, det är som att vara en orienterare utan kompass. Du kan springa överallt och vet aldrig när du är framme eller om du har något mål.
Mm.
Och det är ju lite så också. Är du otydligt så överkompenserar man. För man vet ju inte när man är klar. Man vet inte om man har gjort ett tillräckligt bra jobb. Eftersom man inte vet vad det är man ska göra. Och det här är ett jätteproblem, ser jag.
Mm.
Men man kan också skapa sig sin egen agenda. Folk där ute är ju smarta. Man vet oftast, men det här tycker jag att jag borde göra. Om man då har en chef som inte har förmågan att skapa den tydligheten, då har jag sett att det är otroligt, otroligt välkommet. Skapa tydlighet du och gå till din chef och stämma av. Delar du min bild? Är det det här du tycker att jag ska jobba med? Så får man oftast ett ja, än om man eller ett nej då. Om man kommer, men det är så otydligt, jag vet inte vad jag ska göra. Då kan chefen svara lite passive-aggressive. Alla vet vad de ska göra, det är bara du som inte vet. Du vet, då kan nog ta det lite som kritik. Så att det här brukar jag se är de stora utmaningarna. Kompetens, förutsättningar och också någonstans att medarbetarna väntar på chefen lite för mycket.
Och det är också så sant. Eller ja, jag märker ju det bland mina kunder och alla som jag intervjuat, såklart då, det här med otydligheten. Och just då i de här branscherna som man tänker bara, men gud, det är så passionsdrivet. Alltså mode, reklam som jag kommer ifrån. Där är det inga utbildade chefer. Alltså de har inte riktigt... Och då får man ju inte alltid rätta förutsättningarna. Man kanske inte ens får på papper vad man ska göra, liksom en arbetsbeskrivning eller så. Och det är inte heller, det är typ som att det ligger som en konstig våt filt att man inte ska komma och fråga om den här arbetsbeskrivningen eller vad som gäller i det här projektet, utan man ska lösa allt själv. Så där har du att göra i den där branschen.
Jag har faktiskt varit i mediebranschen. Jag har varit inhyrd både som föreläsare och HR-chef faktiskt. På olika typer av företag som vissa anses startup, vissa anses liksom ha hela sin marknadsföring i influencervärlden. Mm. Och det är precis som du säger, att man kanske inte kommer från en akademisk bakgrund alltid, de som jobbar där, cheferna.
Nej.
Men även de som kommer från en akademisk bakgrund har svårigheter med de här frågorna. För att man lär sig inte de här frågorna när man pluggar till civilingenjör eller jurist eller någonting liknande. Så att jag tror att det fortfarande är samma sak. Och det här med arbetsbeskrivning, det vet jag att många tycker är stenålders. Det kanske är lite stenålders. Men jag tycker att man behöver inte skriva en hel befattningsbeskrivning. Men gör det tydligt, vad är det du, är det 10 blåa ballonger som ska skapas eller en röd? Sen hur den här personen skapar det, det blir upp till den personens sätt att någonstans föra sig framåt mot sitt mål. Det vi har idag, det är att vi varken vet om det ska vara ballonger eller kuddfodral. Det är någonstans det som blir huvudproblemet. Man vet inte ens vad man ska göra, medans chefen tycker att det är jättetydligt, visionen. Så att det är här jag tycker att det är ett jätteproblem, att vi har personer, vi betalar lön till dem, men vi vet inte egentligen vad vi vill ha ut av dem.
Nej. Och de måste ju också förstå vad som tappas. Det tappas ju mycket energi, kunskap, allt möjligt i det, och människor. Alltså, men till företagen då skulle man ju bara vilja säga, och alla chefer som har den möjligheten att skapa den typen av förändring, liksom våga vara tydlig. Men ja, kanske är det också att det brister i att de inte vet.
Det är själva. Tyvärr så här många gånger. De vet själva kanske inte vad som... Den chefen som sitter över vet heller inte, de har inte brytit ner allting liksom. Det finns ju liksom ett företagsmål. Vad är mitt varför i det målet? Vad är medarbetarens varför? Liksom, man måste om man la lite tid på det här, då skulle ju det liksom motivationen öka. Alla vet vad de bidrar med. Jag har varit på vissa ställen där jag brukar presentera den här modellen som heter KASAM, känslan av samhörighet. Och den låter ju mjuk i grunden sådär. Och då är det många som liksom inte... men du vet, en tuff bransch är de. Speciellt om man är på IT. Ja, men känsla av sammanhang är ju egentligen... Kassam handlar om att ditt jobb ska vara begripligt, hanterbart. Och du ska förstå vilket syfte det bidrar till. Och folk har fått för sig att det här med meningsfullt innebär att jag måste vara på UNICEF och jobba med den typen av frågor. Mm. Och så är det ju inte. Det kan ju vara jättemeningsfullt att jobba inom tågindustrin.
Mm.
Och det är de här tre sakerna som tillsammans, om man har lite tid på dem, så skulle man få kontroll på stressen. Det handlar inte om att köpa in tusentals dyra saker. Du vet, vi skickar så mycket människor till företagshälsovården för att gå på coaching. Ja, det spelar ingen roll vad den här coachen på företagshälsovården säger om man kommer tillbaka till ett kaos.
Nej.
Så att vi börjar någonstans med ett sår och sen lägger vi ett plåster på såret. Dessvärre kan vi aldrig ta bort plåstret, för att såret läker inte, för huvudproblemet är det otydligt. Det är mer krav än vad vi har resurser. Det finns ingen psykologisk trygghet på jobbet. Det är så jag ser det i alla fall, och det är det jag försöker förmedla när jag föreläser.
Precis, det brukar jag säga till mina kunder, att först och främst ser vi om det överhuvudtaget går att jobba kvar. Mm. Om du kan sätta upp, om du kan bli så stark att du klarar av den där du befinner dig. Men är det för otydligt, kaotiskt, så är det ju ingen människa som klarar det.
Precis, och vi vet ju att vi kan inte påverka andra människor till att förändra sig. De måste förändra sig själv. Vi kan bara förändra hur vi är och hur vi förhåller oss till dem. Det här är också en stor stressfaktor, att man gärna vill förändra andra. Och kommer man till Rom att det kan du aldrig göra. Du kan inte förändra en enda människa. Du kan motivera och inspirera, men den måste själv vilja förändra om någonting ska hända.
Om man har mattat ut sig, vilka är dina främsta tips?
Ja, jag skulle nog säga att till att börja med så är det väldigt viktigt att förstå varför man har mattat ut sig. Vad var det för beteenden, tankar och så vidare som ledde till en utmattning, så att man kan identifiera det, så att man inte, hur ska man säga, går tillbaka till det tidigare. Det är alltid bra att veta varför. Så det brukar jag rekommendera det första. Och sen så någonstans också se över, när man vet vad det är som stressar, se över sitt liv. Vad är det liksom jag behöver sätta gränser för? Har jag en stark negativ inre röst till exempel? Att liksom då börja lägga på stresshanteringsverktyg på det som inte fungerar, så att säga. Oftast när man träffar personer som har stressproblematik så vet de inte vad det var som stressade, och de vet heller inte hur de ska göra för att kunna hantera det. Och sen så den stora delen är ju att lära sig sina nedvarvare och uppvarvare. Egentligen lära känna sig själv med sina nya förutsättningar. Det skulle jag nog säga är, och det är inte säkert att man alltid kan göra det här själv. Man kanske behöver träffa någon för att få vägledning i de här olika frågorna. För att jag menar, du, precis som jag, det är inte lätt. Ja, jag vet att jag har en inre mobbare som talar om för mig hur värdelös jag är. Men vad ska jag göra av den? Eller jag har extremt mycket negativa tankar. Vad ska jag göra av dem? Jag vet inte ens vad mina gränser är. Hur ska jag identifiera dem? Så att jag tror att det är... Man ska inte underskatta vikten av hjälp.
Nej.
Återhämtning kan man på egen hand identifiera om man liksom följer sig själv under en eller två veckor. Vad ger energi, vad tar energi? Och liksom tracka sig själv så. Göra samma sak med att lära känna sin stress. Följa sig själv två veckor. I vilka situationer kände jag stress? Vad ledde det till för tankar? Vad väckte tankarna för känslor? Och vad ledde känslorna till för typ av beteende? Och det i slutändan blir ju resultatet av ditt liv. Det kan du följa dig själv. Men det här med att gränser, vända negativa tankar, bli mer själv. Det tror jag man kanske kan behöva hjälp med om man har den typen av utmaningar. Så ta hjälp, skulle jag säga också.
Precis. Och att vi alla besitter ett ego som bara driver. Mm. Alltså att relationen till sitt eget ego kan vara svårt att jobba med själv. För det är där fortfarande... som stökar till det i min egen värld också. Igår hade jag massa kunder. Jag borde ha åkt hem direkt efteråt. Men istället ska jag gå på massa ärenden. Om man till exempel blir alldeles för mycket. Vilket påverkar att, ja, relationen till sitt ego helt enkelt. Det tror jag.
Den är viktig att förstå, bli medveten om att vi alla har ett ego. För du vet, ego har vi någonstans hela vårt liv lärt oss är bara att vi är egoistiska. Det är inte det ego handlar om riktigt. Nej. Så att vi behöver lära oss och någonstans också prova sig fram. Det är lite trial and error. Man gör sitt bästa tills man vet bättre, då gör man bättre. Och dag till dag kan se olika ut någonstans. Att vakna varje morgon och känna in sina förutsättningar. Och liksom, vad kan jag göra av de här förutsättningarna? Jag tror att många... Man vill gärna bestiga ett berg direkt, men vi har inte ens kommit fram till berget.
Nej. Vi har inte ens kommit ut på gatan.
Exakt, men det är till och med så. Vi har inte ens kommit ut på gatan. Liksom. Vi ska upp och bestiga berg.
Ja. Ja, men gud vad härligt det är att träffa dig igen och prata om de här grejerna. Var någonstans tar man sig om man vill köpa din bok?
Min bok kan man köpa på de här vanliga bokshopparna, Adlibris och Bokus. Jag vet att den säljs på många fler ställen, men jag tror att det är väl där de flesta handlar böcker.
Och om man vill följa dig, vi pratade ju lite om det innan. Vi undrar det här med LinkedIn och versus Instagram. Ja.
Vart vi får störst, vart vi har störst skillnad egentligen.
Precis.
Så på LinkedIn kan man hitta mig under mitt eget namn, Maria Ergül. Mm. Men man kan också hitta mig på Vägra väggen. Jag brukar uppdatera även där. Och på Instagram så heter jag Vagravaggen då. Och där, det var precis som du säger, där har jag en stor följarskara. Och frågan är, precis som du kände, är det där man gör störst skillnad? Eller vart är det egentligen?
Precis, det är det vi har.
Det är det vi behöver fundera på. Det tar vi med oss själva.
Precis. Precis. Jag tror jag ska gå ut med en liten enkät och fråga. För man vill inte hålla på och ösla energi där det inte sker något.
Nej, men lite så faktiskt.
Ja.
För att practice what we preach, att bidrar det inte på det sätt vi önskar, då kanske vi ska lägga ännu mer fokus där vi faktiskt påverkar och kan göra skillnad och förändra.
Ja, precis. Precis. Men ja, superhärligt. Jag vill knappast skicka iväg dig här.
Jag vi ser om att vi igen. Ses. Kanske inte med 4 års mellanrum, men vem vet vart vi är om ett år. Liksom. Jag ska släppa min andra bok här snart. Liksom.
Ja, men precis. Du är varmt välkommen. Jag tycker det är så kul att prata med dig.
Ja, men detsamma, Caroline. Tack för att du fick komma.
Tack snälla för din tid. Tack snälla ni som lyssnar. Fortsätt att skicka meddelande till mig så jag orkar göra det här. Gå in på din podcaster-app nu och lämna en recension. För podden måste ju spridas till flera. Det här går inte. Men framförallt som vanligt, ha en underbar vecka. Hej hej!